dag i Stockholm, Sverige, Ringvägen, världen är det väl kanske inte, men förhoppningsvis är många av er med oss idag när vi drar igång det här avsnittet av Tiki Taka. Mycket har ju hänt, det har släppts VM-trupper, svenska sådana. Inget kanske slår den truppen som vi är här idag i den här studion. Per Lagerström och Therese Strömberg, välkomna först. Nya gäster och damerna först också, Per. Varmt välkommen hit, Therese.
Tack.
Hur är läget med dig?
Det är väldigt bra. Ja. Jättekul att vara här.
Ja, jättekul att du är här. Jag tar för givet att du har följt landslagstrupputtagningen med stort intresse.
Med väldigt stort intresse. Vilket drag det blev. Oväntat drag. Jag tyckte att det kändes som att det var ganska mycket som var ganska givet på förhand. Och man har ju fått frågor i olika sammanhang. Att vad tror du blir skrällarna och vad tror du blir? Och sen var jag tycker inte det finns utrymme för skrällar här. Utan jag tror att det inte kommer vara så mycket som är särskilt oväntat. Men det var det ju verkligen. Mm.
Sen blir du inte av med Per heller. Ni syns ju i alla möjliga sammanhang. Jag hoppas det känns okej ändå.
Ja, nu börjar det kännas okej. Bara var det klart obehagligt.
Per, vi får inte vara för hårda mot dig. Du har ju stark stöttning både från Gävle och Uppsala. Folk som hör av sig tycker att vi är dumma.
Ja, jag märker det. Men det är väl det ni har gemensamt. Det här är två som sitter i Premier League-studion och här är med Tiki-Taka-killen som kommer här. Men jag tycker det är väldigt kul att snacka fotboll. Så jag är alltid här.
Ja, är det bra? Är det bra med dig då?
Ja, tycker jag. Ja, mycket exakt. Bra.
Ja, härligt. Du, trots det här som Therese var inne på nu, trots att det är så att trupputtagningen, vanligtvis när vi gör de här programmen så brukar ju brintiden vara ganska kort liksom. Någonting hänt för två dagar sedan. Då är det lite överblåst. Det är förbi, men det här, det lever ju kvar.
Ja, alltså det är klart att gör det. För att landslag är engagerade. Det är det som nästan är det häftigaste med här. Alltså, man har inte pratat om landslaget på hur länge som helst. Helt plötsligt går man till VM och då pratas det om matcher, det pratas om trupper, det pratas om först är chocktrupper, sen är det inte chock, sen är det modigt, inte modigt. Och jag tror det kommer att pratas del, för att det är ju faktiskt så att det är ju var det första eller andra juni det ska skickas in. Sen har man faktiskt till dygnet innan om det är någon skada. Mm. Det där kan man ju styra upp. Så att jag tror vi kan få prata mer truppen ganska länge.
Det kommer vi också att göra, men vi ska väl ändå ta avstamp i Premier League. På tal om brintid då, så sent som igår så spelades ju en toppmatch i alla fall för ett av lagen. Det är ju en kamp fram till mållinjen. Det ser ut att bli så i alla fall. Manchester City mot Arsenal i den här Premier League-duellen då. Men i den här matchen då var det Crystal Palace man mötte och Phil Foden som stod för två fantastiska framspel.
Ja, men fotbollsgodis. Den där klacken är ju absolut högsta skolan. Titta åt annat håll, bara sätta den på som ytan. Och liksom, känslan är ju att när man gör det där, alltså Foden tycker jag är briljant matchen igenom, men det känns som hela City slappnar av det. Sen det är klart, de är en tuff situation, men ja, det var Foden show tycker jag.
Det kanske är ett formbesked då med tanke på att Englands VM-trupp också ska tas ut snart.
Ja, verkligen. Och jag menar, är det någonting som Foden skulle behöva verkligen komma i, just han är ju form. Och jag tycker den här matchen också med City, så tycker jag att man... Det kändes som att de... Det kändes som en väldigt bra match för dem, för att det kändes inte som att de behövde anstränga sig jättemycket för att vinna den här. De roterar och vinner övertygande. Flera spelare som gör en väldigt bra match. Och så de gör ju det enda de kan göra härifrån i den här titelstriden som det är två matcher kvar av. Det är ju bara att vinna sina matcher och hoppas på det bästa för deras del då, vad gäller Arsenal. Så att det tror jag också ger dem ganska mycket självförtroende att de står för den här insatsen och vet att nu är det bara att vinna de andra två också, så får vi se.
Mm. Ja, också att de gör tre. Alltså att just nu de
målskillnaden. Och det är bästa match där.
Ja, det är det. Alltså, så nu är det liksom lite snack att de här lagen har mötts massa gånger. De har faktiskt mötts i en Europacup-final som Häcken gick segrande ur. Liksom, i dubbelmötet kan man diskutera. De ska mötas i Damasvenskan en månad senare, så det är liksom väldigt anmärkningsvärt. Mm. Men det är också, tycker jag, de två ledande klubbarna i svensk fotboll. Så Häcken är regerande mästare. Hammarby kanske har lett utveckling både på och utanför plan. De är inte nöjda att inte vinna förra året. Alltså att de hade liksom SM-guldet i sin hand, tappar mot Häcken, förlorat Europa Cup. Häcken har ju gått från att bli den liksom Rosengård och mästarmästarinna till den ledande klubben just nu. Och det är klart, när du bara fått sug på att vinna. Alltså det är det som gör de här stora idrottskvinnorna och idrottsmännen vill vinna mer, idrottslagen. Då finns det där. Men jag vill säga att det här, ja, det är ingen liksom Champions League-titel. De har redan fått i Häcken i Europa Cup där. Men det är prestige. Mm. Och det är de två absolut bästa, tycker jag, lagen i Sverige. Jag tycker inte Malmö räknas in där än. Det är så... Och jag tror alla, ja, inklusive mig, jag håller Häcken som favoriter. Inte stora favoriter, de har spets. Men för Hammarby, så viktig match. Och att släppa iväg ytterligare en titel till BK Häcken, det påverkar ju självbilden, påverkar liksom generationen som spelar Hammarby. Och kanske till och med stora värvningar. Så att det här är prestige.
Nu vill jag bara säga, rent spelmässigt och speltekniskt, då håller du Häcken som favoriter, i alla fall lite grann då, inför den här matchen. Sen är det ju mer eller mindre hemmaplan då för Hammarby. Känslan är ju att det kan bli en publikfest när man också spelar på tre arenor.
Ja, och speciellt tänk om de då tar en Svenska Cupen-titel med herrarna liksom ikväll och får fira lite grann. Sen vilar man lite på fredagen, så då går man dit och så åker man hela gänget och fyller den här arenan. Liksom. För då ska vi ta den här föreningen, för det är ju det som är häftigt med Hammarby. Att de, och också Häcken. Dubbelklubbar som jobbar med både herr och dam, alltså med fansen på ett sätt. Så att det är klart att Hammarby och har fördel med fansen och fyller dem. Nu liksom tycker jag att det ska säljas mer biljetter, men fyller de det där. Och Häcken har ju haft lite liksom, genom åren lite jobbigt på det, liksom, den arenan. Det är en tjej på bilden där, Felisa Schröder. Mm. Det är alltså redan nu en av världens bästa spelare. Mm. Så har man henne, sen har
man får passa på att se henne nu. Ja, det känslan är att hon kommer försvinna.
Alltså bara gå och titta på henne. Sen finns det ju, nu får vi se om hon spelar med, alltså det kommer ju nya svensk fotboll. Fanny Petersson i Hammarby, 16, alltså ramla bollen utanför straffområdet efter ett hörna, då drämmer hon dit den där. Så att det är ju en häftig match.
Ja, det är verkligen, och du var inne på det med, det är ju dubbla Hammarby-finaler då, för att redan idag klockan 15.00, studion drar igång 14.00 på Viaplay och på Viaplay Sport, då är det dags för Mjällby mot Hammarby. Strawberry Arena är spelplatsen, och känslan inför, Therese, vad är den?
Jag tycker att den har förändrats. Mjällby har ju verkligen stegrat sig in i den här säsongen. De var ju jättebra i cupspelet. Sen kom säsongstarten där man förlorade mot just Hammarby. Ganska övertygande seger dessutom av Hammarby i den. Och så knarades det lite i Mjällby och man fick jobba upp formen. Men nu är man ju tillsammans med Sirius då, som har varit helt överlägsna seriens formstarkaste lag. Med Bayern inte så långt tillbaka förvisso i allsvenskan. Men jag tycker att på bara några veckor här så har Mjällby klivit om till att bli favorit i herrarnas final. Som man ju också bestämde sig för att den ska spelas på neutral plan. Tillsammans så direkt när man började prata. Lottningen sköts ju upp och allt möjligt av finalplan då, just för att båda två var rätt så inställda på att man ville ha en neutral plan. En neutral plan som är till Hammarbys fördel på så sätt att de behöver inte resa. Det spelas i Stockholm. Kanske till Mjällbys fördel på så sätt att det är på naturgräs, eller hybridgräs inne på nationalarenan, men närmare naturgräs i alla fall än vad Hammarbys plastgräs är. Hammarby som ville träna på det här gräset inne på nationalarenan inför den här matchen, men inte fick det. Så att de har inte tränat på gräs nu heller, utan tränat på sin plastmatta på Årsta inför matchen. Så att det finns en intressant aspekt i den här finalen också, som jag tycker är att Mjällby helt plötsligt är och har blivit ett rivallag till ganska många i allsvenskan. Pratade om den rivaliteten när de mötte Malmö här i allsvenskan nyligen.
Storebror eller lillebror? Vem var storebror?
Det beror ju på. Frågar du Mjällbys pressteam då, eller mediateam på Twitter, då är ju Mjällby som är storebror. Enligt alla andra, inklusive Mjällbys spelare, så är ju de absolut lillebror. Men det är ju en intressant grej, tycker jag, när det kommer ett sånt här litet lag från en liksom pyttestad som helt plötsligt retar gallfeber på de stora klubbarna. Och det är klart att det finns någon form av rivalitet här mellan Mjällby och Hammarby också, i och med att de var båda två favorittippade inför den allsvenska säsongen. Tog sig med relativ enkelhet till den här finalen. Så att jag ser jättemycket fram emot den här matchen eftermiddag.
Du är helt inne på, det är ju stormöte. Alltså det är rena mästarna med. Alltså man har ju Mjällby som ett storlag nu. Mot kanske det som alla tippat. Alltså därför jag inte håller med, Therese, om att jag tycker att Häcken är favoriten. Jag tänker alla tippar
Häcken.
nej, Mjällby är favoriter. Utan jag tänker att Hammarby har ju fått uppsnacket inför den här säsongen. Det är de som ska vinna, de laget att slå. Men sen håller jag med att samma färger. Mjällbys form är bra, men jag håller nog, alltså spelare för spelare, Hammarby som favoriter. Så jag vet inte.
Nej, det är ju klurigt. På förhand är ganska öppen matchen. Det är väl intressant som du var inne på, Therese, att det är så här, de små detaljerna inför då, vart man ska spela, vilka som kan dra nytta och fördelar av det. Men i slutändan så har vi ju kunnat konstatera nu då, Per, att själva resultatet i den här matchen gör ju inte så stor skillnad vad gäller jakten på Europaplatser.
Nej, det har ju pratats mycket. Det var ju ganska intressant. Jag vet då även att Hammarbys tekniska direktör Adrian von Heijn, han var ju inne inför kuppen. Alltså dels viktigt såklart, för man får en Europa League-plats. Så han var ju ganska liksom sur på det där inför. För att man kommer tvåa i Allsvenskan, så får man Conference League-plats. Vi kämpar en hel säsong. Och vinner man kuppen, det kritiserade han, det upplägget. Mm. Nu har ju han, eller inte tur har han, men det har blivit den konsekvensen. Mm. Eftersom Mjällby har vunnit Allsvenskan, så får de en Champions League-plats. Så det spelar ingen roll för dem om de vinner kuppen förut. Det spelar jättemycket roll, men inte på den. Och då går ju då, om Mjällby skulle vinna Europa League-platsen till tvåan, för det är ju Hammarby. Mm. Och vinner Hammarby. Så att, nej, det spelas inte om Europa. Men på ett sätt lite, det tror jag faktiskt att båda jag skiter fullständigt ut. Det är den här titeln.
Alltså, ja, det är klart. När man är där så kommer man ju gå för det. Sen, nu slänger jag ut frågan på chansen, för jag vet faktiskt inte svaret på den. Har Mjällby vunnit Svenska Cupen innan?
Nej, de förlorade väl mot Häcken på Strandvallen för några år sedan.
Där har du Häcken. Det är därför jag tänkte på det, Mjällby-Häcken. Ja, nej, jag skämt åsido. Nej, men de har förlorat.
Och har ingen tidigare då, får vi anta.
Nej, det var som då innan vi är född.
Ja, exakt.
Det tror jag inte att de har.
Bara det kan ju vara en motivator då kanske till att vinna. Och samtidigt då som Hammarby, om man nu skulle vinna ikväll då också, har ju chansen att vinna på både herr- och damsidan. Något i det. På tal om Mjällby, Elliot Stroud som nu är uttagen då till VM-truppen. För alla, i alla fall på den här kanalen, följer ju inte honom dagligen med tanke på att han då spelar i Allsvenskan och i Mjällby. Men Therese, vad är det för typ av spelare? Varför väljer Graham Potter att ta med honom?
Jag tror han väljer honom dels på form. Han sa ju när han tog ut honom senast att han, inte till den här truppen då, utan tidigare, att han gillade hans form och att han tycker att det här är en spelare som har intressanta egenskaper som han har kollat på ganska länge. Och han är ju inte i sämre form nu än vad han varit någon gång tidigare, utan han har ju varit helt otrolig här de senaste veckorna. Ett kantmonster som han kallas. Han är ju oerhört kraftfull. Han kan ju löpa hur mycket som helst. Mm. Och han är tekniskt skicklig. Han har ett jäkla skott. Det är en spelare som egentligen för ganska länge sedan har vuxit ur allsvenska. Det är en spelare som är alldeles för bra för att spela i allsvenska.
Varför
egentligen.
Han?
För att Mjällby vägrade sälja spelare förra sommaren när de gick för SM-guldet. Mm. Alltså det är den enda förklaringen. Annars hade man ju sålt honom där och då. Så det här är ju en spelare som inte har i allsvenskan så länge till. Men jag tror att i det här systemet också som Graham Potter uppenbarligen vill spela med den truppen han har tagit ut, att han vill ha de här power ytterbackarna också, wingbacksen, där passar ju Elliot Stroud perfekt.
Jag tycker precis det du beskrivit, wingbacksen eller också poweren, för det tycker jag man ser, dels i Potters trupp, alltså storlek betyder så kanske när man lite mer liksom defensivt, även Mjällby sätt att spela, det är Jakob Bergström längst fram och även på wingbacksnivå då, alltså Elliot, där man kanske brukar vara lite mindre för att maxa upp och ner, man kanske är lite teknisk, alltså han är lika teknisk Elliot Stroud, men han har en storlek i sitt sätt att jobba, en kraftpaket som både defensivt, och det tycker jag är ganska unik som wingback, alltså att han är så pass stor av den pondusen, så när han, alltså älga, alltså när hans löpsteg på kanten, det är ju inte, alltså han springer ju förbi med boll de flesta i allsvenskan.
Sen är det ju så, Therese, du är ju till vardags på Sportexpressen och på SVT. Och Sportexpressen kommer ju vara med och samsända de här Svenska Cupen-finalerna nu. Men också då att du kommer ju vara med och jobba väldigt mycket med VM i sommar. Ja. Så man vill ju fråga här nu, hur laddade du just inför VM?
Väldigt. Jag sitter ju, i och med att jag som sagt ska sitta i studio och inte bara ska liksom följa Sverige, så sitter ju jag med min mastodont research på 48 lag. Jag är på lag 41 tror jag. Och när man sitter och kliver ner i det kaninhålet, då tar man sig inte upp. Så att jag är superladdad. Jag hade ett innehållsmöte igår också inför VM med SVT och kände att nu vill jag att VM börjar om 2 dagar och inte om en månad. För att jag tycker det ska bli så sjukt kul. Och det är ju... Det var ett tag sedan vi sände ett VM där Sverige var med också. Så att det ger ju det lilla extra helt
41 klart. Lag. Svenskarna var ju så efter Polen-vinsten att vi kan vinna VM-guld. När du researchar 41 lag, hur stora chanser har vi att vinna VM-guld?
Ja, de är tämligen små skulle jag säga. Mm. De allra bästa lagen har ju liksom avverkat. Mm. Och där är det ju klart att Sverige är långt ifrån. Det får man säga.
1,8% kan jag meddela.
1,8% chans?
Mm, att man vinner guld.
Medall då?
Nej, jag vet inte, jag bara slängde ur.
Man måste tro.
Ja, jag har ingen aning.
Tänkte att du hade läst att man har en supercomputer tagit fram sig.
Här uppe, supercomputer. Nej, men vi är ju alla laddare. Och jag menar, det klingar ju gött ändå att vi ska spela ett VM i USA också. För svensk del. Och vi tar väl ändå och tittar på den här VM-truppen som nu är presenterad sen några dagar tillbaka. Och det blev ju som väntat, får man ju säga då, stor diskussion efteråt. Sen blev det kanske... ännu större än vad som var förväntat. För vissa spelare, inte minst de som utelämnades då, det är ju det som sticker ut här. Men vi börjar med de som är med, Per. Mm. Eller nej, så här. Vi börjar bara med generella tankar. Du får plocka bollen bakom. Vad säger de, tror du?
Första känslan är att jag kände lite så här, yes, vad skönt. Och varför gör jag det? För att jag tycker att jag ser, nu kommer Sverige spela med massa spelare långt bak i plan. Det är massa mittbackar här, sannolikt trebackslinje, sannolikt massa wingbackar. Och så finns det massa, och så tittar jag längst fram, finns det spets längst fram? Och hur får man fram spets? Oftast, om man är dominant, som ett Frankrike, då kan man föra matcher. Om man inte är så pass dominant och har liksom spelare för spelare inte bättre, då tror jag att man får mest ut av sina offensiva spelare om man lockar upp mot sådana. Låt dem komma. Spring. Och det tycker jag ser. Och det gör att jag känner tillförsikt. Det är min första känsla att sätta uppe.
Mm. Då ställer jag frågan till dig, Therese. De här spelarna som vi har nu att förhålla oss till, det här är de som med största sannolikhet kommer att få följa med då, om vi räknar bort eventuella skador och så vidare. Mm. Vad säger de styrkan i Graham Potters trupp och de här spelarna som vi har tillgängliga nu då?
Alltså styrkan som har blivit väldigt tydlig i de två tidigare trupperna samlingarna som Graham Potter har haft, är ju att det är ju någon slags att de är en enhet, att de verkligen har bestämt sig för och förstått att nu behöver vi underkasta oss att vi ska vara ett lag snarare än någonting annat. Det såg ju väldigt annorlunda ut under Jon Dahl Tomasson, där man ju försökte sig på ett helt annat spel, och det var mycket prat om att vi ska göra våra tre stjärnspelare i Kulusevski, Isak, Gyökeres, vi ska göra de tre stjärnspelarna ska komma i så bra lägen som möjligt, och det är de ska få skina. Här har man ju en helt annan approach, och det har väl varit den stora styrkan som gjort att man faktiskt tog sig till, för att helt enkelt var det ju inte med de här playoff-matcherna, framförallt inte den sista mot Polen. Och jag tycker att det speglar sig i truppen också, att han, precis som Per är inne på, att han kommer ju vilja spela förmodligen en ganska solid defensiv fotboll med det här laget, sen också med då både liksom fart och power på wingbacksen och X-faktorerna där framme såklart. Men att det kommer vara ett solitt lag det här som ska försöka liksom, jag kan se framför mig hur de kommer spela liksom Spanien-matchen i EM senast man var med hela vägen i det här mästerskapet, att det är så man kommer, det är den matchplanen man kommer ha.
Men du var inne på det, alltså, däremot kan man förstå reaktionerna lite grann, som det, vad är det, alltså, vad händer? Dels så är det ganska mycket, det är ganska oväntat, för man tittar på, man gör en fantastisk playoff, många spelare som var med där alltså, är inte med här, det har gjorts förändringar, då blir man lite chockad. Och sen så här, när man, om man tittar bara för spelare, för det är klart att om man, Jag tycker inte att det är liksom något fel på något sätt. Men det är klart att det är anmärkningsvärt för gemene man. Om man spelar i Barcelona och heter Rune Bardghji, att man inte blir uttagen. Eller om man spelar i Spanien och La Liga och gör massa mål, att man inte är uttagen. Det ekar ju. Eller Samuel Dahl som spelar liksom Champions League vecka
ut. Hugo Larsson.
Jag släppte honom. För men jag håller med. Det är spelarna i Frankrike. Det är det enda jag känner personligen. Att de andra grejerna går att motivera. Det finns dribblers i Tahali, det finns andra spelartyper. Men jag kan inte, det är egentligen enda jag tycker så här, när jag har landat, sover någon natt till. Mm. Jag tycker att Hugo Larssons arbetskapacitet, den centrala mittfältaren, den betyder han har spelat stora matcher. Det är den jag känner är fel. Liksom, jag tycker
men aldrig
fel.
Haft en stor roll i landslaget.
Nej, det har han inte haft någon gång och han har inte haft det senast. Men i en trupp, det är liksom... Ska du spela med två centrala? Nu finns det ju en Lukas Bergvall också då tillsammans med Ajär och det finns Jesper Karlström och så finns det ju Svanberg. Men jag tycker att Hugo Larsson har lite andra egen. Så det är det enda. Men det finns alternativ. Så han har valt andra. Men det är den enda jag känner trots att man spelar Barcelona. För att, jag vill bara för att det är klart att Bardghji med sina X-faktorer i dribblingen kan vara med. Men han, innan Barcelona så var det Köpenhamn. Han, hade liksom, han har inte liksom dominerat över år. Sen får han spela och träna med Barcelona-spelarna. Mm. Men om du är i en trupp och har X-faktorer och dominerar matcher, det är bara liksom ett argument för mig varför han inte är given. Mm. Så är det klart att han kommer göra grejer i Barcelona. Så skicklig är han ju. Mm. Men Sverige kommer inte spela som Barcelona, tycker jag. Och då finns det andra egenskaper. Så det är en motivering. Sen är det, så att, nej, för mig är det bara Hugo Larsson. Men att han plockar ju bort mycket. Han gör ju precis som han själv. Alltså det är han som har valt som man ska göra, truppen. Mm. Och det är klart att det får reaktioner.
Är det någon som ni studsar på? Jag blev ju personligen väldigt förvånad över att se Ken Sema i truppen.
Ja, där reagerade jag när jag satt där och hans ansikte ploppade upp på skärmen där uppe på scenen. För det trodde jag var helt omöjligt, att Ken Sema skulle spela i ett svenskt landslag.
Kompisuttagning, frågetecken.
Ja, men alltså grejen är ju så här att Graham Potter, han är ju inte heller... Han är ju inte helt främmande för att det är så det kommer tolkas. För att det tycker jag också att han får frågan om liksom Ken Sema och vem blev gladast när du, som du tog ut och sådär. Så svarar han, Ken är min kompis igen nu. Att han var inte glad på honom senast när han lämnade honom utanför. Så, och det är väl ett sätt, jag menar, för honom att liksom föregå. Att nu får ingen annan säga... Ken Sema är uttagen bara för att de har sin Östersundskoppling, utan att då får han själv dra den lite med glimten i ögat att nu är vi vänner igen, jag och Ken, och sen så då har han liksom avdramatiserat det lite grann. Men det är klart att det är ju jättetydligt att Ken Sema är delvis uttagen för att Graham Potter har haft honom länge. Han vet exakt vad han får ut av honom. Han vet exakt vilken person han är i en trupp när man ska vara tillsammans länge. Sen har Ken Sema en bra fotbollsspelare också, men han spelar ju inte jättemycket på Cypern, som dessutom är en liga som inte bara kvalitetsmässigt utan också allting runt omkring. Det är en konstig liga att vara i. Så att det är ju... Det finns ju bättre fotbollsspelare än Ken Sema som hade kunnat varit uttagen i den här truppen. Han är uttagen också på en position där det finns väldigt mycket andra spelare. Det är Samuel Dahl till exempel inte är uttagen. Så att det är väl jättetydligt att en del av att Ken Sema är uttagen är ju för att han är den personen han är.
Och det där är intressant. Vi ska ta och bjuda in en fjärde röst till den här studion från varmare breddgrader. Jonas Olsson. Tjena Jonas, är det bra med dig eller?
Tjena, god morgon. Det är bra. Jag har suttit och lyssnat och är här med glädje.
Vad redig du är som har stannat bilen. Det gör ju inte alla när de är med i den här typen av program.
Jag kom precis. Jag är nere på Palma. Jag kom precis till parkeringsgaraget. Så att, därför har jag inte hunnit hit på vägarna.
Det är bra. Bra ljudisolerat också så vi hör det ordentligt. Du, reaktionen då när du såg Graham Potters trupp. Alla har ju fått frågan här så jag ställer samma till dig.
Ja, det är väl som mycket av det som Therese säger, tycker jag, att det är uppenbart att han har balanserat gruppen utifrån harmoni, utifrån att de ska vara tillsammans 4-5 veckor. Jag säger inte att det är underordnat att tidsspela på kvalitet, men det är verkligen som att han har satt i beaktning den faktorn. Den har jag personligen lite svårt att hetsa upp mig för. Spelare som kanske skulle bli tagna eller inte, som förmodligen inte spelar. Så att, men jag kan tycka, som Per säger också, att Rune Bardghji borde vara med utifrån vad han har gjort i Barcelona. Gällande Hugo Larsson så har bättre för kvalet både under Potter och under Thomas, men han har inte varit någon favorit. Och Svedborg som också har Svedborg också. Det är liksom, ja, han kunde komma med, men det är liksom inget Jag tror jag kommer att ligga sömnlös över. Sen bara snabbt, vi ska komma ihåg också att för 6 månader sedan, då hade vi liksom en fasta spelare, hela havet stormade. Men plötsligt nu när förbundskaptenen har tagit dit lite mer av defensiva alternativ, så börjar folk direkt prata om offensiva alternativ som skulle vara med. Jag kan balansera truppen väl.
Mm. Jag tänkte bara rätta Jonas. Jag förstår att folk vill ha med Ronan Berdjade. Jag tycker faktiskt inte det. För av den anledningen, jag tycker att det finns andra alternativ. Alltså jag tittar på det. Jag skulle till och med, det får jag väl jättemycket kritik på. Jag skulle ta en spelare från Sirius före Berdjade.
Du skulle ta en spelare från Sirius före Berdjade?
Ja.
Vad menar du med det?
Jag skulle ta Bjärkebo före. Jag skulle ta Isak. Om jag skulle vara förbundskapten, det var därför jag inte är. Jag tycker Isak Bjärkebys form. Jag tycker hans sätt att spela vecka ut och vecka in. Hans formkurva, hans liksom nyfikenhet.
Jo, men vänta lite nu Per. Ja, du har truppen. Ju en spelare. Om du ska välja mellan dem två, då är en spelare som spelar ändå ganska regelbundet i Barcelona som vinner La Liga.
Inte jätteregel. Nej, men jag förstår att det är anmärkningsvärt. Men jag tycker att man kan ta form och spela. Jag tycker det är bara en joker. Så att jag kan förstå att Berdjade var med. Jag tycker inte att det är fel om att ta ut honom. Men jag hade inte gjort det.
Nej, men har du valet mellan dem två?
Jag hade tagit Isak. Jag lovar dig. Mm. Svar ja.
Jonas, replikera på det här.
Jag får komma in lite. Nej, men jag kan köpa allt annat. Köpa det argumentet. Att man ska ha spelare som är i bra form, som har momentum. Men sen kan man också komma ihåg att, och det är jag erfarenhet av, att det är något helt annat att spela mästerskap på Sverige. Det är en helt annan anspänning, en helt annan nervositet. Man vet att hela världen tittar, hela Sverige är där. Man får tv på. Jag tror ju Rooney Badjaj utifrån att han har spelat i Barcelona är bättre att hantera det än vad till exempel Bjärkebo. Den faktorn vill jag ändå slänga in i Pers argument.
Ja, men det tycker jag det är en bra faktor. Och det tror jag svarar på några andra uttagningar, som Svedberg, att man kanske inte varit med under Potter. Han har inte sett hur funkar han i gruppen. Hur är det med de här matcherna? För att även om han spelar i de största matcherna så tror jag att det finns så att hålla med om. Du har ju den balansen mot Real Madrid. Men det är också, sen är nästa aspekt. Hur är det ett landslag? Hur funkar det att bo ihop i 5 veckor? Det är som ett kollektiv. Så att det är ju den aspekten att spela de största ligorna. Det har Svedberg gjort, det har Berdjade gjort. Sen den andra delen, hur är det att leva i ett kollektiv i 5-6 veckor? Och göra, för det, där får de ju åka hem efter stormatcherna. Ja, det är ytterligare en
det, och det är en viktig faktor. Och nu när vi är inne på Rooney Berdjade då, det, den stora nyheten som dök upp här i veckan var Sportbladet som rapporterade om att det inte bara då grundar sig i sportsligt, alltså det sportsliga kring uttagningen, eller rättare sagt kring nobben av honom, utan att det var en specifik incident som kan ha legat bakom detta då. Och det var när Rooney Berdjade efter segern mot Polen, då Sverige säkrade VM-biljetten, ska ha liksom satt sig i lobbyn eller receptionen tillsammans med sin agent och inte glatts åt att man har tagit sig till VM, utan snarare tjurat över att man inte fått den speltid som han tycker att han har förtjänat. Vi ska också vara tydliga med att Graham Potter har gått ut och dementerat detta, att det inte låg till grund för beslutet att peta Rooney Berdjade, men det ställer ju vissa frågetecken.
Ja, och det tycker jag inte är något. Jag tycker inte att det är något konstigt heller om man, alltså så här, jag tycker inte att det är konstigt om spelare blir sura för att de inte får spela, för att det ligger ju, det måste vara det som ligger närmast till hands för en fotbollsspelare att känna, för att du ska överhuvudtaget ska ta dig till La Liga, så behöver du ju vara en person som anser att du är på den nivån, att du är en spelare som ska spela, att du är en spelare som, jag menar, det blev ju ganska stora rubriker i Spanien när han, alltså på ett ganska balanserat sätt tyckte jag under landslagssamlingen i, jag tror att det var under marssamlingen, sa i, om det kan ha varit intervju med SVT eller TV4, att han gärna hade velat spela mer i Barcelona och så här. Och det blev jättestora rubriker i Spanien att Rooney Berdjade är sur för att han inte har fått spela mer i Barcelona och sådär, vilket jag inte uppfattade att det var det han sa, men jag menar, det är ju ingenting nytt att fotbollsspelare tycker att de ska spela, och det är ingenting nytt i det här landslaget heller. Det har varit flera sådana incidenter de senaste åren med spelare som har varit missnöjda med speltid, rapporterats var det i alla fall, och därför antingen lämnat samlingar eller inte varit med på lagmiddagar eller varit lite. Men samtidigt tycker jag inte heller att om det nu vägs in i Potters uttagning, att han vill ha de här som vi var inne på lite tidigare, de är Kensema är en sån spelare som han kommer ju inte tjura om han inte får spela en sekund, så kommer ju inte han vara sur på det. Finns flera sådana spelare i den här truppen, Tahali en till exempel, om vi pratar ändå om dribblers som ändå är uttagna, så att jag tycker inte att det är konstigt heller om det där väger in i laguttagningen, för att de måste ha de måste ge sig själva de bästa förutsättningarna att ha den bästa stämningen som går under ett mästerskap. Där det såklart också kommer, alltså, jag menar inte att de ska gå runt och vara på Tivoli, för att de ska ju ändå tävla, men ni förstår vad jag menar.
Ja, verkligen. Och sen är det väl så här med att vi ska ju föra det till protokollet att de här tre spelarna som många kanske studsade på, som inte togs ut, och Viljat Svedberg, Hugo Larsson och Rooney Bardghji, de har ju alla nu då någon form av historia kring missnöje i truppen. Hugo Larsson som lämnade efter Nations League-mötet med Azerbaijan då han inte fick spelare, påstods vara skadad, återvände till Frankfurt och är med i träning direkt då. Viljat Svedberg blev inte uttagen under Jon Dahl Tomasson till landslagstruppen och var inte skadad heller, meddelade Jon Dahl Tomasson, men valde själv då att tacka nej till U21-landslaget, vilket var anmärkningsvärt. Och sen nu de här uppgifterna om Rooney Bardghji, och då undrar jag, Jonas, du har ju följt detta länge, du har hört detta, inte minst de senaste uppgifterna. Jag menar, han kan ju inte göra något annat, Graham Potter, än att dementera detta, men vad tror du, vilken känsla får du kring att just de här tre spelarna nu väljs bort, och så har vi då sambandet och den här historiken som jag precis förklarade?
Måste man bara flytta bilen här lite?
Nej, du är ute och kör! Nej, vad hände?
Du har gett han beröm. Du har gett han beröm för det här. Och nu håller han på med.
Ja, men,
det här är...
Nu är TikTok-klippet klart. Bra!
Hans karaktär nu. Han är inte överhuvudtaget på ett VM-plopp. Jonas Olsson, eller?
Det är precis som Sportbladet. Liksom, har någon avslöjat att förbundskaptenen har mer än bara det liksom, det är klart att alla faktorer spelar in, men det är klart att den fotbollskvaliteten är den överordnat allt annat. Men har du en spelare som är på gränsen, som ju Hugo Larsson har varit under kvalet, som Rooney Bardghji varit under kvalet, satt ju på läktaren med Ukraina till exempel, och som Svedberg då har varit inne i, det är klart att de faktorerna väger in när du ska hit 16, 17, 18 spelare i en grupp. Det är inte konstigt i det. Så är det i alla laguttagningar. Inte bara landslaget, utan även såklart. Sen är det ju så här, alltså, jag menar, att vara på mästerskap och leva tillsammans i 4-5 veckor, det är som alla förhållanden. Att det sliter på gruppen i stunder. Små problem. Stora problem till slut. Det kommer att vara besvikna spelare, för att alla spelare där med kanske sin största, för att leva sin första fotbollsdröm. Liksom, harmonin i truppen är ju av väldigt, väldigt stor vikt. Och som sagt, även om inte han säger det rakt ut på Potter-frågan, så är det klart att det har vägt in.
Och det är såklart att ha det. Det är ju en truppsammansättning och du ska ju spela. Han tar ju inte ut Sveriges liksom, 26 bästa spelare. Men däremot så tycker jag att det blir en väldigt relevant diskussion. Nu har han ju valt det här. Men med Sema som Therese var inne på, har så många andra spelare före sig. Och skillnaden i VM, och jag håller med, man måste tänka det. Men det finns väl olika skalor. Det är 26 spelare. Alla får sitta på bänken. Mm. Det kan ju vara en spelare. Och där skulle kunna Bardghji vara en sån. Det är inte så att jag är mot honom.
Du skulle ta ut någon i Degerfors framför honom.
Du vet vad, jag skulle ta ut honom i Sirius. Men hade inte, då hade han kunnat suttit där istället för Sema. Det hade jag gjort alla dagar i veckan. För att om det inte är någonting annat som stör något annat, då kan det finnas fler, för det var många vi pratat om. Så att jag tycker Sema-delen är, man ska bygga delar, men det måste finnas andra karaktärer som kan användas i truppen. Jag vill ställa er en fråga till innan jag säger det. Okej, om man hade varit en spelare från Barcelona eller Gais, hade han kunnat ta en Gais-spelare?
Jag fattar inte frågan.
Nej, men ni kan inte ta en Barcelona och Sirius. Om Gustav Lundgren hade varit skadad, skulle han varit med då istället för Bardghji?
Nej, då skulle jag säga att Rooney går före ändå.
Även Gustav Lundgren? Tog oss ut i VM.
Ja, men
du, med passisten.
Spelmässigt och kvalitetsmässigt så går ju Rooney före i så fall. Om du nu frågar.
Jag hade tagit Gustav Lundgren också.
Men en sak som jag tycker
har Sverige en...
Nej, prata Jonas.
Nej, men så här är det. Har Sverige en spelare i den åldern som har spelat 19 matcher för Barcelona, ett lag som har vunnit La Liga, som har gått långt i Champions League, klart att han ska vara med i sexmannatrupp. Där tycker jag det är punkt. Där tycker jag att det är orimligt att han inte är med. I övrigt så har jag inga problem med hur man tänker kring andra spelare. Ken Sema tycker jag har varit helt okej när han har varit med i landslaget. Jag tycker han erbjuder saker defensivt, tycker han är bra saker offensivt. Tycker han är en spelare som kan spela olika typer av system och funktioner. Och sen vad gäller mittbackar, att det är sex stycken med. Det handlar ju om att de har spelat med tre minnebackar de senaste matcherna. Det handlar ju om att Erik Smith har sin skadehistorik. Han har Karl Starfelt, har sin rygg. Det tycker inte jag är något konstigt att balansera upp där. Det som skaver lite är för mig ändå. Jag tror också så här, när du möter känslan av när du möter motståndare och känner helt plötsligt av Jökres som spelar Arsenal. Du har Isak med Liverpool-spelare och sen har du Badaji. Bara det är också lite, tror jag, att motståndarna får mer respekt för det.
Mm. Jag köper det, Jonas. Men vem hade du plockat bort? För att jag, alltså det är ju det. Alltså, du måste välja en. Du får plocka in Bardghji, du måste plocka ut den.
Nej, jag tar ut det här Ali.
Jonas, jättetack för att du var med oss.
Eller kanske en mittback, beroende på hur han säger. För du har ändå liksom, du har sex mittbackar. Du har Gudmundsson som kan spela mittback också. Du har ganska många som hade kunnat spela i en mittlös tre innerbackar. Så att, kanske där.
Det är tur att han inte tog ut truppen och sen ändrade han sig dagen efter, för det hade inte gått för honom.
Nej, framförallt tur att han kan köra iväg i lugn och ro nu.
Nej, nu kör jag över här. Det är lite fördröjning på. Men jag är lite förvånad faktiskt att han inte tog ut en lite större trupp på 30 eller 32 man och sen spikade han. För han har ju inte haft så mycket träningar än som förbundskapten. Och för att liksom inventera lite och känna, och apropå vad Per säger, och vilka spelare är i form, vilka känner man har momentum. Det är lite förvånad. Det handlar väl också om harmoni och liksom att vi kan tro på och få ihop och ge med. Jag gissar.
Men jag tror att jag frågade honom om det där efter uttagningen. När bestämde du dig för att det var de här 26 du skulle ta ut? Och då gav han sig in i ett resonemang kring att, att han började ringa då till de här spelarna. Han hade ju ringt till Hugo Larsson, till Ronny Bardghji och sådär, som har varit med tidigare, som inte skulle få komma med. Det gjorde han på måndagen. Mm. Och så menade han då på att, det var igår jag bestämde mig för de här 26. Och så sa han det att det är skönt när deadline kommer, för att då kan jag inte tänka mer, utan då har jag tagit mina beslut och sen så kan vi fokusera på det vi behöver fokusera på. Så det tolkar jag som att det var därför att han, som han inte, för jag trodde nästan att han skulle ta ut en större trupp också med fler reserver, men då tolkar det som att det är det, att då vill han ha det jobbet, vill han ha klart. Nu har han valt sina 26 och sen har han Herman
kan
Johansson.
Kan fokusera på det liksom.
Ja, precis. Så har han Herman Johansson som är med som en reserv som en 27. Men så kan de fokusera då på alla förberedelser de behöver göra inför det här mästerskapet. Istället för att han ska ägna då de första 7 dagarna åt att fundera vilka som ska med till VM och inte om
finns
den här större
rimlighet
truppen.
I det, helt klart. Jonas, nu ber om ursäkt för att jag 3 gånger försökt att säga hej då till dig här. Men tack så jättemycket för att du var med i alla fall, och nu får du rulla iväg försiktigt här i Spanien då.
Ja. Kul att vara med, som var kul att prata med.
Ha det gott. Njut.
Avsluta med lite beröm också. Det är härligt.
Ja, efter den där punkten så fick han göra.
Eller var det en semikniv? Jag vet inte. Något av det.
Exakt. Kanske var precis han var sarkastisk. Vi ska väl också avsluta då med att Per ska få visa upp här. Jag vet inte, nu känns det ju oklart här. Per ville ha Viktor Gyökeres till vänster. Han ska få sätta ut en VM-11 här, så som han vill att Graham Potter startar i den där premiären mot Tunisien. Mm. Ser det rätt ut nu?
Det ser rätt ut.
Ja. Du har varit nervös här. Hur ska uppställningen vara?
Det är en formation på 3-4-3.
Ja, exakt.
Det är en Nordfeldt som får förtroende fortsatt, liksom stabilitet. Det är en backlinje Hien går tillbaka in. Sen tycker jag det var svårt, för att inte så mycket inne i mittfältarna är givet. Ajari Karlström. Jag har Bergvall, men han får hoppa in. Jag har Daniel Svensson, han får hoppa in. Jag har Benjamin Nygren, men de får inte starta. För att jag tror i wingbacks, jag är otroligt nära att starta Daniel Svensson. Men att om vi ska ha de här wingbacksen som bara springer, så är det bra med rätt fot på kanterna, för att ska trycka sin bollar i boxen. Då går det lite snabbare med Holm. Jag tycker den är svårast kanske med Holm. Mm. Jag väljer Gudmundsson före Svensson för att det är power på det. Det kan ju vara en Stroud. Alltså, det kan ju vara chockar här liksom, när man ser. Men sen har vi den här. Det är klart att Bergvall kan spela, om det spelar en 3-5-2, då är det ju Bergvall. Men här är det, jag vill verkligen jobba med alla tre. Jag tror att Sverige, sen finns det matcher där Nygren kommer in och Langa kan vila. Men Viktor Gyökeres längst fram, i den här 3-4-3 ganska lätt. Alltså wingbacksen blir ytterbackar i försvarsspel. Isak och Elanga kan bara droppa ner byte med fältare så du kan försvara 5-4-1 väldigt lågt. Och så kan de vila lite på kanterna.
Var Daniel Svensson den som var svårast att peta här, eller?
Jag tycker han var då svårast att peta. För den säsongen han gör i Dortmund, den smartnessen. Men just i systemet 3-4-3 och när han inte kan spela till vänster.
Det är lite Skottland över Sverige nu att vi har många bra vänsterbackar här.
Ja, verkligen. Men jag tycker att Gudmundsson är given som vänster wingback i svenska landslaget som det ser ut just nu. Jag hade inte ställt Kristoffer Nordfeldt i mål. Där hade jag velat ha Victor Johansson på det som han har gjort tidigare. Alltså, nu har han inte spelat så mycket sedan han kom tillbaka från sin axelskada, vilket inte är optimalt. Men jag tycker att där, jag tycker att i den här trean målvakter som Sverige har tagit med, så tycker jag att han är den bästa. Och han har varit otroligt bra i svenska landslaget när han har klivit in och behövt vara det. Nordfeldt var det också i playoff, ska man inte glömma såklart.
Men den är ju svår. Alltså, för Zetterström kanske är den, alltså max. Alltså om han är som bäst en match så kanske han räddar mest. Men han är yngst.
Men han har högst.
Han har högsta nivå tror jag. Alltså han har den räckvidden han har, de bästa matcherna. Så han är otroligt orutinerad. Så jag håller med. Den här är ju svår. Men jag kanske är för mycket 94-kille. Jag tänker att Thomas Ravelli, alltså Nordfeldt blir Thomas Ravelli. Han kommer att springa och hoppa så här och liksom göra sitt mästerskap och sen bli proffs.
Sen vill jag bara säga att jag startar inte Elanga i VM. Jag tycker inte att han har haft en tillräckligt bra säsong för det. Sen tycker jag också att jag tycker att den här är svår, för att jag vill inte spela Alexander Isak till vänster, för att jag tycker inte att det är där han är som bäst, även om de kan flyta lite och kanske spela lite kan två tior.
Skulle du vilja ha fem mittfältare då, eller att sätta de två raka anfallare om man säger?
Ja, jag tror att när jag har laborerat med startelver, nu är ju inte jag, har ju ingen erfarenhet att vara fotbollstränare på någon högre nivå.
Men det är väl det fina att man får göra det här ändå.
Ja, men precis. Ja, nej, men då sätter jag Isak och Gyökeres som två och då vill jag ju få in Benjamin Nygren bakom dem också, för att jag där tycker jag att Benjamin Nygren med den säsongen han har i ryggen och de landskamper han har gjort, hur jag var inte beredd på att han skulle kliva in i ett svenskt landslag och göra den typen av matcher som jag tycker att han har gjort med poäng och allt annat. Så att, i den här elvan så hade jag som sagt, jag hade formerat om den lite och så hade bytt målvakt och inte startat Elanga. Det är väl det. Annars så ser det ju ut som jag tror att Potter tänker också.
Ja, nu får du känna på lite hur det är att vara förbundskapten. Per, det är så här, man kan aldrig göra
alla nöjd,
som man...
Nej, det tror jag inte. Men jag håller däremot, alltså Nygren är den som varit bäst. Men alltså, jag vill se Elanga. Alltså, jag tänker på hur jag vill att Sverige ska spela. Och däremot är inte Elanga och Isaks positioner här absolut fasta. Alltså, ett anfallsspel blir Isak får och Elanga kan väl ta sig liksom, där i kontringsspel. Så att, det får man ha flexibilitet. Men jag tycker hans fart. Sen kan vi se matcher också. Det är mot Tunisien. Då kanske jag får hålla med Therese. I första matchen, då kanske Nygren ska vara med. Det kanske ska vara någon annan. Sen när vi ska försvara, och vi är verkligen tillbaka tryckta mot ett liksom Holland. Då måste Elanga kontra.
Ja, men bra. Spännande, Per.
Vi kan väl jobba ihop så får vi med oss alla grejer.
Ni jobbar ihop i alla sammanhang, så att ni ja, kan väl fortsätta jobba här också.
Vi tar några tränarjobb här också.
Ja,
tycker
ni
gjorde det bra?
Ja, exakt. Sirius.
Det är så här.
Exakt. Nej, inga bank bra.
Så kan ta ut spelare därifrån också till landslaget. Så här är det ju att Per har ju fått dubbla uppgifter och så är det även med Therese. Hon har fått en uppgift med. Det är nämligen så, håll i hatten här nu, för nu, det här måste man läsa innantill. Tidigare i veckan så utsågs ju vinnaren då för priset Football Writers Association Men Footballer of the Year Award. Där satt den. Det innebär kort beskrivet att journalistkåren i England då, vissa utvalda, har möjlighet att rösta fram den spelaren som de tycker är bäst. Den här säsongen på herrsidan då i Premier League. Vinnaren i år blev Bruno Fernandes, vilket också då fick oss att ställa frågan: vilka är de viktigaste spelarna för sin respektive klubb? Och den frågan ställdes ju mer specifikt till er. Therese, du får börja och presentera vilka spelare du anser är viktigast för sitt lag i Premier League. Och det här var de valen du föll på då.
Ja, då har jag med Bruno Fernandes. För att jag tycker att den här säsongen är han helt outstanding. Jag tycker att han har haft, men några perioder av undantag kanske, så har ju han varit en spelare som i ett högst dysfunktionellt Manchester United år ut och år in ändå har presterat. Och jag tycker att den här säsongen är något i hästväg, och jag tror absolut inte att de hade varit där uppe om det inte vore för honom. Och ett lyckat tränarbyte får man väl också slänga in. när man väljer ut en spelare i Arsenal som då kanske vinner ligan och kanske också vinner Champions League, så men om vi fokuserar på ligan så tycker jag nog det är klart att det finns andra kandidater där också, men jag tycker att David Raya har varit den konsekvent den som konsekvent har varit på högst nivå i Arsenal och dels hållit mycket nollor, varit väldigt, väldigt viktig. När han har behövt stå för de viktiga räddningarna så har han gjort det.
Flikar också in här, vilket jag tycker gör att valet känns rimligt, att andra valet då, Kepa Arrizabalaga, har ju inte riktigt levt upp till förväntningarna att vara den här stabila tvåan heller, vilket gör att hans position blir ännu viktigare.
Precis, ja. Oerhört viktig. Och sen så väljer jag Granit Xhaka, även om både han och Sunderland har liksom planat ut. De hade ju en otrolig höst. Och Granit Xhaka som chockvärvning tyckte jag att det var, att han valde att flytta dit. Tillbaka till Premier League och få visa upp den, för att han hade väl inte det bästa ryktet när han lämnade. Och efter Arsenal-tiden där, men att få visa upp den person som han har utvecklats till och den spelare som han har optimerat ännu mer med åren i Tyskland och komma tillbaka och vara så otroligt avgörande och viktig. Och det, under hösten så pratade ju både tränare och medspelare och allihopa om hur väldigt, väldigt viktig han var. Mm. Det kunde man ju se hur viktig han var i spelet och på planen, men också hur viktig han var i det där omklädningsrummet. Verkligen. Och hur han nästan blev som en andra tränare, hur han, och hur han har tagit hand om sina medspelare och ja, men som sagt, fått visa upp en helt annan person. Och jag tycker också att det här är viktigt utifrån att vi hade två säsonger i rad där nykomlingarna åkte raka vägen ur Premier League. Jag tycker det är jätteviktigt för engelsk fotboll, för både Premier League och Championship, att det inte är så det ser ut. Och där har ju Granit Xhaka varit väldigt, en väldigt stor anledning till att Sunderland så bekvämt kan spela Premier League nästa
Verkligen.
Säsong också.
Verkligen, klev in som lagkapten direkt. Tre bra val, Therese. Och vi ser ju här också att Bruno Fernandes är skriven i versaler av den enkla anledning att han är den enda spelaren som återfinns i båda era trior här då. Så nu får vi se vad Per väljer ut här då. Eller alltså, jag vet ju.
Du vet, ja. Och jag hade ju egentligen en bruttolist då, så det fick jag inte veta. Men jag gillar Xhakas motivering. Men Fernandes vill jag bara, vi börjar bakifrån här. Den har ju liksom pressen också pratat om. Men för mig är det dels säsongen han gör United, men också stjärna. Alltså att United behöver någon stjärna. Alltså nu har de få ordning på det här. De har få riktiga stjärnor. Det gör att jag tror att de aldrig ska släppa någon. Det går att ersätta, men de behöver bygga ikoner i den klubben.
Det är inte som i Sirius.
Nej, jo, det finns det där då. Nej, men det är inte skämt att säga det. Jag tycker det är otroligt viktigt för United att så här, vilka stjärnor har de? Och det är stjärnstatus. Man får inte släppa honom alls i världen. Sen tycker jag att i Arsenal kan man kunna välja, det är klart att du kunde ha valt Declan Rice, men det är något så att du valde målvakten, inte så dum. Alltså det är ju ändå försvarsspelet som tar dem, tycker jag, till titlarna.
Men här vill jag bara, innan du kommer in på ettan där då, eller Haaland som är längst upp. Här är ju ändå intressant, ni väljer två olika spelare från Arsenal. Du nämner en tredje.
Jag nämner en tredje.
Som jag också då kan bekräfta för er var nummer två i den här omröstningen om bästa spelaren. Bara 28 röster kort då från Bruno. Med andra ord är det ju tre spelare som finns som ovärdeliga för det här laget. Om man säger att vi plockar bort en Gabriel eller vi plockar bort en David Raya, hade inte Arsenal klarat sig lika bra ändå, med tanke på att de har ju ett annat utbud jämfört med typ en Granit Xhaka eller en Bruno Fernandes. De blir ju mer där allt hänger på dem, om ni förstår vad jag menar.
Det var exakt den motiveringen jag gjorde när jag plockade bort Declan Rice från min lista. Alltså vad kan jag plocka bort och gissa att det inte händer så mycket? Och jag tycker att det är ändå det här, den här backlinjen, den är också inblandad i offensiven på hörnerna. Alltså den är i båda. Jag tror att de skulle få störst effekt där. Jag köper att det kan vara en målvakt, för det hänger ihop med det systemet. Den är svår.
Och den är utsatt på.
Men har du med också, väljer du Gabriel i försvaret där? För att de är ju väldigt mycket en duo.
Absolut,
som är extremt bra ihop.
Absolut.
Men väljer du ut Gabriel då också på att han är den karaktär? Alltså har du haft med dig i din beräkning att han ändå är
den? Jag måste välja mellan de två. Jag fick sätta två, för jag skulle ha satt dem. Och då tyckte jag då, det finns en dimension till. Jag tycker att han leder laget på ett ännu mer, liksom, ännu större sätt. Så om han skulle försvinna så kanske inte ska vara lika tydligt att ersätta. Liksom. Sen är Saliba, tycker jag, kanske lika bra fotbollsspelare. Otroligt svårt. Men, och det kan vara fel att säga det kan, men jag står för Gabriel. Jag tror att den backlinjen, när den sitter, alltså faller det, för jag tror att man ska tänka bakifrån. Man glömmer bort försvarsspelare, man glömmer bort målvakter, det gjorde jag. Men sen tycker jag nästan, den jag ska ner först på listan, det är Haaland. Det kan man tycka vad man vill. Bara en forward som gör. Men då bara gör mål. Från säsong ett pumpar han in mål. Han leder, vinner skytteligan varje säsong. Vad skulle hända? Nu, synd att det blev matchen. Ja, det var det. Så skulle det rotera sig igår kväll efter jag hade. Men nej, jag står för det ändå. Han, alltså, ovärderlig. Alltså, utan Haaland, vad hade hänt med City då?
Det håller jag inte med om. Alltså City har spelat många säsonger utan en Haaland-typ och vunnit hur mycket ligor som helst och varit tämligen överlägsna. Så att jag är, alltså Haaland är ju världens bästa anfallare. Alltså det är ju det är klart att han är hur bra som helst och gjort extremt mycket mål, kanske framförallt under hösten väl. Men jag funderade inte en sekund på att ta med Haaland som en av mina.
Men du menar också då att det är, och det är ju det du ska göra, det är ju uppgiften är ju i befintlig trupp då, att det hade varit svårt att ersätta honom med dem de har nu då, jämfört
med det var ju vem man skulle sälja för, alltså vem ska man inte släppa liksom i truppen.
Ja precis, för man kan ju ersätta honom med en värvning då. Men igår lyckades de ju uppenbarligen, men det blir kanske svårigheter annars. Det finns ju ingen rak nummer nio på samma sätt nu då. Marmors har ju mer eller mindre fått omvandlas.
Sen hade det varit intressant att sätta, för jag håller med, att det har varit intressant att sätta City med det här laget i den här generationen mot de här motståndarna med en annan forward. Är det någon annan som också kan göra, vinna skytteligan? Alltså är det så att City funkar så bra som man sätter en skadefri Isak eller någon annan längst fram? Jag tror att Haaland är unik. Det är därför jag har den där.
Nej men härligt, gött med lite diskussion och bra val av er båda får jag väl säga faktiskt.
Du vill inte välja vilken du skulle.
Vem av er som är det bäst? Jag kan säga så här Per, du vill inte att jag svarar på den frågan. Nej då, vi ska titta på lite spelschema i Premier League också, för i helgen så är det många matcher, men samtliga börjar från, ja det ska vi säga, vi har en match redan imorgon och är det ju kanske en av helgens bättre matcher med Aston Villa, Liverpool i jakten på att verkligen definitivt säkra Champions League då. Nu har man ju en extra plats också i ligan. Villa ligger ju femma dessutom, men annars är det från söndag framåt, det ska ju spelas FA Cup-final på lördag och det är ett gäng matcher som sticker ut. Vi har ju bland annat då Chelsea-Tottenham, på tal om ångestmöte, Chelsea på 9:e plats i ligan just nu och Tottenham som ska försöka säkra det här Premier League-kontraktet. Kort, Therese, alla får ju frågan som är här egentligen, men kommer de lösa det?
Ja, alltså det är ju det här som är så svårt. När de kravlade sig över strecket där och då kände jag så här, men nu kan ingenting stoppa. För jag tycker ändå att det finns mycket som har blivit till det bättre rent prestationsmässigt sen De Zerbi kom in. Och det tycker jag inte att man kan blunda för. Men sen är det ju som att de har någon sorts självförstörelseknapp som de bara känner för. Alltså att de bara testar och trycker på den ibland och säger, vi ser vad som händer. Men ni vet vad som händer. Jag tror ändå att de löser det. Jag tror att de löser det. Ja.
Det ska ju också krävas då att West Ham minst tar poäng, helst vinner mot Newcastle borta då på lördag. Det gör de, säger Per.
Men det kan också bli en titel här.
Det kan det.
Glöm inte det. Nej, alltså Bournemouth tar en pinne och så vinner Arsenal.
Precis, verkligen så. City hamnar ju återigen i den här pressade situationen att man måste få med sig ett resultat efter att Arsenal då, vad vi förmodar att de gör, vinner.
Jag tror att det är väldigt bra för Arsenal att de spelar före där.
Kan nog vara skönt. Det
tror jag, Arsenal vill mot Burnley, det är inget snack. Och Bournemouth är ju oerhört formstarka ju, som City.
Ja, exakt. Mm. Men det är inget lag man städer av. De har ju chans på Champions League dessutom. Så att, helt klart. Vi har Premier League-tabellen här då, den här spännande avslutningen som väntar då. Nu skiljer det alltså bara två poäng längst upp. Och den här matchen, den här tabellen haltar inte längre. Den har ju gjort det ett tag nu, utan nu är vi där. 36 matcher spelade, 2 matcher återstår. Och vi avslutar väl ändå med finalen då i FA-cupen. Den som är och kommer bli så oerhört viktig för Chelsea om inte annat. Manchester City har ju ligan kanske främst att fokusera på, men det utesluter ju inte att Pep Guardiola vill vinna titlar.
Nej, det är klart att han vill det. Och sen så lyckades ju Chelsea här förra helgen att få en tid hos doktor Arne Slott och inte liksom där istället för att bara fortsätta gräva ner sig så som de har gjort de senaste veckorna i Chelsea så fick de kanske ändå någon injektion av någonting när de fick med sig en poäng där.
FA Cup-finalen då, Chelsea som har en, det blir ju en biljett ute i Europa, för det ser ju inte kanon ut i ligan.
Det ser inte bra, och det är otroligt viktigt med den liksom, truppen, hur många spelare de har för klubben. Alltså, så den är ju, alltså, det är ju deras...
Och inte minst för framtida tränare också.
Verkligen. Alltså, så det är ju kanske, det är ju såklart deras viktigaste match för hela säsongen. Och det är ju det, kan de liksom gå ihop då för en gångs skull det här laget? Men då har de ju en, liksom, ingen, alltså, ingen riktig tränare, en interimstränare i det här. Alltså, så att den, det tycker jag är otroligt intressant. För att hade de bara varit, haft liksom riktigt hugg i ligan, det är ju intressant. För Villa, de ligger på Champions League-plats, men de kanske vinner Europa League. Då får de Champions, då kan ju, du kan bli sexa för Champions League. Mm. Så att, nej, det är Chelseas viktigaste match. Men jag håller City som stora favoriter. Jag tror de springer hem där.
Mm. Ja, det blir spännande att följa. Den matchen spelas alltså på lördag. Jag säger stort tack alla ni som var med idag. Tack Therese för att du kom hit än en gång. Tack Per. Och tack Jonas också för att citera honom kring denna mycket fotbollskompetenta studio. Va? Bara en sån grej. På måndag är vi tillbaka igen med ännu ett avsnitt. Se fram emot det. Ny gäst att vänta. En person som har koll på vad gäller matchmiljön kring barn och ungdomars matcher, inte minst här i Stockholmsområdet. Härligt! Ha det bra! Trevlig helg och en fortsatt fin torsdag!